Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till podcasten Ståpäls. Det är jag, Ida Utterklo och...
Lukas Ternestål.
Ja, det är vi som driver podden. Det är vi som sitter här och pratar varje vecka.
Mm.
Och ja, om ni är nya, välkomna. Det här är en podd där vi berättar om diverse saker för varandra och reagerar på det. Och det är ingen... väldigt producerad podd, utan det ni hör är det som sker när vi spelar in.
Ja, men lite så.
Och det kan vara partner som lagar mat, det kan vara katter som skriker, det kan vara nysningar, det kan vara brist på dricka.
Ja, det kan vara hörlurar som lägger av, det kan vara allt möjligt. För att vi...
Något som inte har hänt på länge dock är att telefonerna bara, nu ska inte ni prata längre.
Men just ja, för det var ju ett tag då de la av konstant. Men då har jag faktiskt fått klippa lite, för då är det så här tysta i några minuter. Och någon försöker ringa upp den andra och tutar upp taget och så bara, ja gud.
Ja.
Men annars försöker vi klippa så lite som möjligt, så vi vill, men det ska vara liksom, det, ja, det ska vara vi.
Ja, men det ska vara lite som att ni sitter med oss när vi spelar in, tänker jag.
Ja, och pratar. Snacka skit.
Och pratar.
Ja, yeah, men så är det. Det var en bra beskrivning.
Thank you.
Ja, ja, hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Jag berättade att det har varit lite jobbigt på jobbet idag. Jag är ganska trött. Men nu bara för att vi börjar spela in så känner jag att jag håller på att bli täppt i näsan. Så ni får ursäkta mig att och snora lite. Jag vet inte vad som hände.
Nej.
Men, nej, men annars är det väl okej. Det är ju sista veckan på min nuvarande arbetsställningsplats. Så jag har bara imorgon och på fredag kvar.
Ja, det har gått fort. Eller alltså, du fick ju beskedet ganska snabbt också, så att säga. Men,
ja.
Men ja, nej, det är inte lång tid kvar.
Nej, så jag har ju varit där sedan 7 juni.
Ja, det är ju några månader.
Ja. Så sen drar jag ju vidare till ISOF som jag berättade förra veckan.
Precis.
Och
på måndag.
Jag tror inte jag har sagt det till dig.
Nej.
Jag skulle ju ha en, killen på HR vill ju ha en kopia på mitt ID-kort.
Ja.
Antagligen för att skapa säkert inlogg och passerkort och hej och hå.
Ja, såklart.
Så kom jag på igår att just jag skulle skicka det till honom, så jag kollade upp honom på ja men hans officiella mail då på ISOFs hemsida, eller om det var universitetets hemsida, kom inte ihåg. Och så skriver jag ett jättefint mail, skickar med det här foto på mitt ID-kort och liksom, ja, precis när jag trycker på skicka, då inser jag att jag är inloggad på Ståpäls.
Ja, okej.
Så jag skickade jättesnabbt ett mejl från min vanliga mejl och bara, hej, ursäkta. Jag var inne på min podcast-mejl. Det är den här mejlen som är min, liksom.
Oh. Va?
Precis när jag trycker på skicka, liksom.
Ja, vad är det? Stavpaus. Okej, ja.
Herregud.
Ja, oh, gud vad
men,
dumt.
Han tyckte det var jättebra att jag mejlade honom och så frågade jag ju sådär, var ska vi mötas? Eller kommer någon att möta mig? De har ju flera ingångar.
Mm. Jaha,
bara, kom till den stora, så kommer antingen jag eller din handledare och möter upp dig.
Ah. Ja, men det är ju skönt att veta, för sånt kan man ju bli lite nervös över.
Extremt.
Ja, alltså, vilken dörr ska jag gå in i? Vad ska jag vänta någonstans? Och, ja. Ja. Nej, men det är väl jättebra att få den informationen innan.
Ja. Mm. Men det blev verkligen precis när jag tryckte på skicka. Ja. Så bara,
men det var typiskt också.
Ja.
Man bara, nej fasen.
Bra första intryck liksom. Ja. Ja, de har ju träffat mig innan. Men...
ja, han tänkte kanske inte så. Man har ju oftast fler än en mejl.
Ja, men i och med att jag rättade det på en gång. Liksom, gud förlåt, sådär.
Mm. Ja. Ja, det har nog hänt de flesta. Roligt. Ja, verkligen.
Det var lite roligt.
Ja, det blev lite roligt.
Hur är det med dig?
Nej, jo, det är väl bra. Jag hade medarbetssamtal idag på jobbet. Det är alltid lite så här anspänning innan, men det brukar oftast gå väldigt bra. Men det är skönt att sitta och prata lite om vad man vill förbättra med sig själv och sådär. Så att, nej, det var ett trevligt samtal som vi hade. Men sen så vid lunch så, som jag sa till dig, så fick jag så fruktansvärt ont i magen. Så jag vet inte, för att jag är ju laktosintolerant och kocken på jobbet vet ju om det. Så att om jag hade ätit fel mat så borde jag ju ha märkt det, för jag skulle ju så väl fått en egen matbytta liksom. Eller karott. Fick jag inte. Så jag antar att det inte var det. Men sen har jag ju en mage som är katastrof. Så att jag typ kallsvettades för att jag hade så ont i magen. Och
mådde det är fruktansvärt lite, att få så på jobbet.
Ja, men jag var ju ensam, för min kollega hade gått på rast. Så jag bara, okej, hon kommer tillbaka om 10 minuter. Kan jag liksom, kommer det gå över? Eller vad ska jag göra? Och så kände jag typ så här, jag inte kunde röra mig. Började svettas, må illa. Och jag bara skickade ett sms och bara, kan du komma ner igen? För jag måste gå på toa. Så att vi löste det. Men ja, nej, det är jättejobbigt, ont i magen på jobbet. Men ja.
Huvudvärk och ont i magen, det är fan det värsta man kan ha på jobbet.
Ja. Det, ja, faktiskt. Det, allt annat kan jag stå ut med, men inte det. Så att, men ja, nej, jag blir lite trött efter det. När magen är lite i uppror. Men nej, men det rullar väl på. Känns som att den här veckan går ganska snabbt. Det är snart helg igen.
Ja, precis.
Så, ja. Ja, nej, jag kan inte klaga egentligen. Så är
men
det.
Vi är svenskar, så vi gör det ändå.
Ja, vi klagar på allt. Man hittar alltid någonting att klaga på. Är det inte vädret så är det något annat.
Vänta, ni ska ni få höra någon som kommer klaga på tågen så småningom.
Ja, det kommer...
Än så länge. Just nu har jag ju bara åkt tåg 10 minuter varje dag.
Sen blir det en halvtimme.
Sen blir det närmare en halvtimme. Och det blir söderut, som är den värre sträckan ner mot Uppsala.
Ja, det är ju det. Den brukar ju alltid krångla. Och det är ju så jävla jobbigt när man ska hålla på med ersättningsbussar. Och man bara skjuter med huvudet.
På morgnarna tror jag det kommer gå hyfsat bra. För där går de en gång i halvtimmen. Det som är surt är ju att jag kommer ju sluta 12. Och tåget går ju 12:12. Och jag hinner ju aldrig ner förbi slottet och ner till tåget på 12 minuter. Och istället då som om MTR hade haft halvtimmes trafiken hade det gått 12:42. Men det gör det inte. Det gör
icke.
Så jag kommer åka hem 13:12.
Ja, gud vad drygt.
Jaha,
det lär ju inte behöva stressa till stationen nu i varje fall.
Nej.
Du får gå en sväng genom stadsträdgården och titta på vattnet. Nej, men jag vet inte.
Titta på A-lagarna där de sitter där.
Ja.
Ja, nej, men det känns väl lite sådär, men ja.
Ja, för 12 minuter, det går ju inte, alltså även om du skulle ta bussen skulle du inte hinna.
Nej.
Så att det spelar ju ingen roll.
Nej, alltså det, då måste man nästan jobba typ tvärs över vägen, känns det som.
Ja, typ. Ja, så är det. Men som ni vet så är det ju min tur att berätta någonting den här veckan. Och jag har
det kanske
sagt...
vi ska bara förklara också att förr så hade vi ju att båda tog ett ämne och berättade om varje vecka, men vi tyckte att det blev för långt. Så vi gjorde om. Och om ni undrar så här, vems vecka är det nu? Den som säger hej är den som inte kommer ta den längre biten varje avsnitt. Så eftersom jag sa hej idag så är det Lukas vecka.
Mm, precis. Vi tänkte det, för att då får man liksom prata lite. I varje fall när man, när man inte ska hålla i fallet. Och sådär. Så att så är det upplagt. Och jag har inte sagt vad jag ska prata om i det här avsnittet. Men det är... om stalkers, eller en, ja, en person som blir stalkad.
Eller som Lotta Bromé sa när hon jobbar på P4, stalker. Det här med det stalkers ju,
alltså jag kollade, jag sökte ut på YouTube, så sökte jag typ så här stalker så här cases eller stalker bla, bla, bla. Och då kom det ju upp att det har ju funnits ett program här i Sverige som heter typ Stalker.
Jaha.
Som gick typ, ja, säkert på 90-talet eller någonting. Så var det typ så här, säsong 8, avsnitt, bla, bla, bla. Men jag åker inte kolla på det. Men då var det typ så här med olika typ alltså fall från Sverige. Eller så här typ personer som hade blivit typ stalkade av någon.
Jaha.
Så att, ja. Jag visste inte att det hade funnits.
Inte jag heller.
Nej.
Stalking.
Stalkad. Men, ja. Jag tänker vi kanske ska... hoppa in i detta.
Ja.
Ja. Gud, det är sjukt. Ja. Ja, nej, men jag ska ju då prata om Laura Black. Som då blev stalkad av en man i 4 år.
Åh, jävlar.
Ja. Så det är ett tag. Och mina källor är criminalminds.fandom.com och Murderpedia och YouTube, en kanal som heter Jackie Flores eller Flores. Och en video där som beskriver det här fallet. Och ja, jag kommer börja när Laura var 22 år gammal, så bestämde hon sig för att flytta från Virginia i USA, som då ligger på östkusten, hela vägen till Sunnyvale i Kalifornien.
Oj!
Ja, så det är ju tvärs över hela landet.
Mm.
Och hon hade precis blivit klar med sin master i datavetenskap. Och hade cirka 1 års erfarenhet som elektroingenjör.
Åh, jävlar.
Ja, så hon var högt utbildad så.
Varför jag inte?
Och även fast hon inte hade så mycket erfarenhet så var hon väldigt duktig på det hon gjorde. Och lyckades få sitt drömjobb i april år 1984. För hon fick då jobb som elektroingenjör på ett företag som heter... ESL Incorporated, som står för Electromagnetic Systems Laboratory. Och det är typ som ett så här säkerhetsföretag. Typ inom IT. Och företagets huvudkontor låg i Silicon Valley, och det hade ett väldigt bra rykte om sig. Vid den här tiden så hade de ungefär 2500 anställda och en vinst på $335 miljoner.
Jävlar.
Mm. Så att de hade pengar i företaget.
Ja.
Och Laura var väldigt glad och exalterad att hon då hade lyckats få den här anställningen. Eftersom det här var ju vid den här tiden ett väldigt så här mansdominerat yrke.
Ja, gud, det är nog ganska så fortfarande, tror jag, även om det är bättre.
Ja, jag tror också att det är ju självklart mycket bättre, men att det kanske, ja, kanske fortfarande är lite så. Att det är mer män som väljer såna här yrken, men jag tror att det ändå har blivit lite mer jämställt.
Jag tror det, men ändå, hon är ju väldigt trailblazing, kan man väl säga.
Ja, det tycker jag. Ja, men så att hon packade ihop alla sina tillhörigheter och flyttade dit. Och under hennes första dag på arbetet så fick hon en rundtur av byggnaden och introducerades då till alla, ja, men hennes nya arbetskamrater.
Mm.
Och under den här rundturen så introducerades hon till en man vid namn Richard Wade Farley. Och han var datortekniker. Och han hade arbetat vid ESL i ungefär 9 år.
Mm.
Och hans arbetskamrater beskrev honom som väldigt hårt arbetande och var väldigt, ja, men artig. Och han var, så här, liksom, överlag en väldigt trevlig kille enligt de som han jobbade tillsammans med.
Mm.
Och han då, Richard... Han föddes i Texas och han var äldst av 6 barn och hans pappa var militär, och det här resulterade då i att familjen flyttade ofta. Man gör ju oftast det när man är inom militären.
Ja, för man får ju bo på baser och så får man ju annan tjänstgöringsort. Och...
Precis. Så det tog ett tag liksom innan de till slut bosatte sig i Kalifornien.
Mm.
Och efter sin examen från gymnasiet 1966 och efter att han hade gått på Santa Rosa Community College i mindre än ett år, så gick Farley med i US Navy runt 1967 och stannade där i 10 år.
Oj,
ja. Ja. Och efter att han sen hade blivit utskriven från flottan då, från militären, så fick han jobb som mjukvarutekniker på ESL.
Mm.
Och sen hade han jobbat där sen dess, liksom.
Mm.
Och som sagt så träffade Laura honom första dagen på arbetet. Och ja, men hon hälsade på honom och var liksom, ja, men trevlig som hon var mot alla andra som hon... träffade den dagen.
Man är ju ny liksom, då gör man ju inget...
Nej, men precis.
Större väsen av sig.
Nej, precis. Men efter att de hade hälsat på varandra så fortsatte hon med sin dag som vanligt och tänkte inte mer på honom.
Nej.
Men däremot för Richard så var det tvärtom. För han har berättat att så fort han såg Laura så blev han alltså... stött kär i henne.
Men
det var liksom head over heels. Alltså det var wow, vilken kvinna liksom. Och det finns uppgifter som säger att när Laura arbetat på ESL i en månad så gick hon ut och åt med en kollega och med Richard. Och det här var bara en liksom vänskaplig lunch och alla betalade för sin egen mat. Och det här var även den enda gången som Laura träffade Richard utanför arbetet. Mm. Men den här liksom lunchen för honom var liksom så mycket mer än bara liksom en lunch med sina kollegor.
Okej.
Och eftersom Laura, som jag sagt, flyttat tvärs över landet så låg ju hennes fokus på att komma in i arbetet, och hon ville göra sig hemmastad i sin nya lägenhet. Och hon skaffade ett gymkort på Nautilus, ett gym i Sunnyvale, där hon då deltog i såna här aerobicsklasser. Och förutom det så gick hon med i företagets softballlag.
Jesus.
Ja. Och hon anordnade en cykelklubb på jobbet. Och om inte det här var nog så fortsatte hon sina studier vid Santa Clara University.
Men shit, ja, hon så hittar på grejer så att säga.
Ja, så hon var ju inte liksom sysslolös om man säger så.
Nej.
Och ja, men hon ville liksom just så här lägga fokuset på att komma in i rutinerna och sådär. Och efter att Laura och den här kollegan och Richard gått ut och ätit den här lunchen så bestämde sig Richard för att fråga Laura om hon ville gå på en dejt. Och det här tackade då Laura vänligt men bestämt nej till. Då hon ville att deras relation skulle vara professionell.
Inget konstigt.
Nej, verkligen inte. Sen var hon heller inte så intresserad av att dejta någon som var dubbelt så gammal som henne. För som jag sa så var ju Laura 22 och Richard var runt 40.
Nu ska vi inte överdriva, nej, Lukas.
Nej, förlåt. Det var inte meningen. Nej, men 40. 40 år. Mm. Ja, så ja. Men Richard tänkte dock inte gå med på att hon tackade nej. Så istället för att låta henne vara i fred så började han lämna gåvor och kort på hennes skrivbord. Och en dag ska han till och med gått in på hennes kontor och gett henne bröd som han själv hade bakat hemma. Mm. Japp. Och han brukade även gå förbi hennes kontor flera gånger om dagen för att fråga henne vad hon gjorde. Och förutom att gå dit så brukade han även ringa till hennes telefon flera gånger om dagen. Så det var liksom väldigt mycket ja, men för hålla koll på vad hon gjorde.
Mm.
Och efter ett tag så började Richard även trakassera henne utanför arbetet. För en dag när hon var på gymmet och deltog i en av de här aerobicsklasserna så ska Richard plötsligt dykt upp och varit med under det här passet. Och Laura hade ju aldrig berättat för honom att hon tränade och heller inte vilket gym som hon brukade gå till.
Nej.
Vilket förmodligen då betyder att Richard följt henne hem och alltså efter jobbet och på så vis lärt sig hennes rutiner. Och Richard verkade inte bry sig om att han trakasserade Laura framför de andra arbetskamraterna. Och han brukade ofta dyka upp under träningarna och matcherna inom det här softballlaget som de då deltog i. Och där kunde han då fråga om hon ville gå på en dejt och bara stå och prata med henne. Och han tog med sig gåvor även dit och brev och ja, allt möjligt liksom.
Mm.
Men hon fortsatte ju då svara nej. Hon ville liksom inte gå på någon dejt.
Mm.
Men han brydde sig inte om det. Och det här betydde ju då att Laura var ju både trakasserad och förföljd på arbetet. Och även utanför arbetet.
Mm.
Och det här gjorde ju henne väldigt stressad och frustrerad.
Mm.
Och om inte allt det här vore nog så lyckades Richard genom HR få tag i Lauras privata dokument som bland annat innehöll vilken adress hon bodde på och vad hon hade för hemnummer.
Men vad fan?
Ja. Så han började därför köra med sin bil runt hennes lägenhet. Och brukade stanna på andra sidan gatan. Där han liksom bara kunde sitta i sin bil och stirra på henne. In genom liksom hennes lägenhetsfönster.
Men alltså jag förstår verkligen inte människor som gör sånt här. Tror de att personen bara ska vakna en dag och bara. Nej men jag tror jag älskar dig.
Jag vet inte. Ingen aning. Men det måste eller ju vara liksom någonting som bara så här. Jag ska ha henne. Eller jag ska ha honom. Det är liksom det enda som betyder någonting för mig är, är liksom den här personen och ingen annan ska få ha den. För att den är ju min nu.
Mm.
Så det, det här, alltså det måste ju vara någon, det är någon form av, alltså personlighets, alltså det måste ju vara någon form av, nej men, diagnos tänkte jag säga, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Att man liksom, vad heter det när man är, lite så här typ psykopat, eller du vet, alltså när man typ så här, man kan vara typ jättetrevlig och man förlovar sig och man gör, skaffar ja, barn, precis. Och sen så börjar man visa sin riktiga sida och man börjar misshandla och slå och, alltså jag vet inte, det måste ju vara någonting som gör att man tänker att den här personen är hela mitt liv helt plötsligt.
Ja,
eller typ borderline, jag vet inte.
Ja, det kan ju vara någon form av det också. Jag vet faktiskt
inte. Nej, jag vet inte. Ingen aning.
Vi bara spekulerar nu.
Ja, ja, gud ja. Jag säger inte så att det är alla som har borderline. Det är så här, absolut inte. Utan jag menar bara att ofta som man har borderline så kan man ju ha svårt för att bli rejectad. Alltså man,
ja, men det är ju en personlighetsstörning.
Precis.
En personlighets, ja, men man säger väl det. Borderline, ja. Personlighetsstörning.
Ja, eller jag hoppas det. Ni får rätta oss om vi har fel.
Ja,
ja, det kan heta något annat nu för tiden.
Ja, det är det jag inte vet.
Nej, förlåt om jag har fel. Men det är det som jag har lärt mig. Men det kan vara något annat. Men jag tänker att ni kan förstå vad vi menar.
Ja, precis.
Ja, ja, och ja, och precis. Han ringde även hem till henne för att fråga henne vad hon gjorde. Och försökte bjuda henne på dejt. Och han lämnade även lappar på hennes bil. Alltså framrutan på bilen. Och Richard var så besatt av henne så att han blev även vän med personer som arbetade vid förvaringsavdelningen på ESL, alltså typ så här custodial department, alltså som har hand om typ så här nycklar och taggar och olika sådana liksom saker. Så att de gav honom en kopia av Laras skrivbordsnyckel.
Men alltså,
ja, man tänker bara varför? Vad sa han som fick er att ge den till honom? Jag vet inte. Men det här innebar ju att han kunde gå in på hennes kontor och få tillgång till allt material, alla dokument som då hon hade låst in i sitt skrivbord. Och där hade hon ju även personliga tillhörigheter. Men enligt honom så gjorde han inget fel, utan han ansåg att det var i en relation och att han hade all rätt att gå igenom hennes saker. Man var, nej, jag tror inte att ni har någon relation.
Det brukar vara fullständigt.
Ja, man tänker att en relation är väl från båda hållen. Och eftersom han visste var hon bodde så brukade han även köra dit och gå fram till hennes garage där det fanns en sån här kod, man trycker in en kod och så låser garaget upp sig. Och där kunde han då sitta i flera timmar och prova olika kodkombinationer för att då kunna komma in i garaget. Och vid en gång så försökte han även hyra lägenheten bredvid henne för att kunna vara nära henne hela tiden. Och när Laura fick reda på det så flyttade hon på en gång till en annan lägenhet.
Ja, det tror fan.
Ja. Och allt det här då pågick i 4 år. Och under de åren så var hon tvungen att flytta 4 gånger. Men trots att hon flyttade så lyckades Richard hitta hennes nya adress. Och han fortsatte att köra runt lägenheten och stanna utanför. Och varje gång hon flyttade så lyckades han få tag i en kopia av hennes nyckel som han då använde för att komma in i porten, in i liksom lägenhetskomplexet. Och hur han fick tag i de här nycklarna är det typ ingen som vet. Det man kan tänka är kanske att han tog hennes nycklar när hon var på jobbet och sen liksom åkte iväg och fixade en kopia utan att hon märkte det, men har ingen aning.
Nej.
Men han hade liksom alltid en av hennes nycklar med sig. Och som jag nämnde innan så skrev han även brev till henne. Och under de här 4 åren så fick hon över 200 brev av honom. Och han kunde bland annat lämna breven på hennes skrivbord på jobbet. Hon kunde ge, eller han kunde ge dem till henne personligen. Lämna dem utanför hennes lägenhet eller på hennes bil. Och liksom, ja, typ överallt där hon befann sig.
Mm.
Och vid den här tiden så hade Laura bestämt sig för att prata med några av hennes arbetskamrater om vad Richard höll på med. Och hon fick då höra av kollegorna att han gjort likadant mot en annan kvinna innan Laura då. Och det här fick ju då henne att bli väldigt rädd och paranoid. För att det, ja, för hon visste ju att de har han gjort så innan, så verkar det ju vara någonting som han liksom gör. Och det är ju obehagligt liksom. Och i december år 1984 så bestämde sig Laura för att åka tillbaka till Virginia för att fira julen med sin familj.
Oj, ursäkta.
Prosit.
Nej, jag
hostade
bara.
Jaha, det lät som en nysning.
Jaha.
Okej, okay, host. Nej. Ja. Och hon såg verkligen fram emot att få träffa sin familj igen och få spendera tid med dem. Men det var ju självklart något som Richard skulle förstöra.
Mm.
För han hade på något vis tagit reda på var hennes föräldrar bodde och lyckades få ett brev levererat dit. Och det här var ju då droppen för Laura, som i januari 1985, efter att ha återvänt tillbaka till Kalifornien, bestämde sig för att gå till HR på arbetet och berätta allting.
Mm.
Och efter att de fått reda på allt som Richard gjort mot henne, så beordrade de honom att han var tvungen att gå i terapi för det här som han liksom höll på med.
Mm.
Och de pratade med honom och han sa att han skulle delta i den här terapin och att han skulle sluta att trakassera Laura. Och han började gå i den här terapin, men han slutade självklart inte trakassera henne. För han fortsatte ringa henne, åka hem till henne, fråga ut henne på dejter och så vidare. Så det innebar ju att terapin inte riktigt fungerade som det var tänkt.
Nej.
Och i oktober 1985 så pratade en person från HR-avdelningen med Richard om hans beteende igen. Och han lovade återigen att sluta trakassera henne. Men 2 månader senare så började han igen.
Mm.
Och nu hade lite av de här liksom kärleksfulla liksom breven och liksom så övergått till att han började skicka lite hotfulla brev till Laura istället. Där han berättade att han skulle komma till hennes lägenhet och att han skulle ta sig in, alltså in i hennes lägenhet. Och han lämnade ett paket på hennes bil som innehöll nyckeln till hennes lägenhet. Så hon fattade ju att han har ju haft en nyckel på sig hela tiden liksom.
Mm.
Och det här gjorde då att Laura vände sig till HR igen och berättade även de här grejerna. Och de satte sig ner med Richard igen och pratade om hans beteende. Och den här gången så hade de flera möten. Och efter varje möte så berättade de för honom att om han inte slutade med sitt beteende så kunde han få sparken.
Mm.
Men det här gjorde ju dock Richard väldigt arg. Och efter ett möte i januari 1986 så ska han konfronterat. Tack! Det var precis det jag menade. Laura på parkeringen vid hennes lägenhet. Och han ska då ha sagt till henne att han ägde vapen. Och han förklarade för henne att han skulle inte längre fråga henne vad hon skulle göra, utan han skulle säga åt henne vad hon skulle göra.
Ja.
Så liksom så här, men lite så här typ, vill du gå på dejt med mig, utan så här, du ska gå på dejt med mig. Alltså lite så.
Mm.
Och i ett brev skrev han att han inte skulle döda henne, men han beskrev alla saker som han skulle kunna göra med henne.
Mm.
Och en månad efter att han skickat alla dessa brev i februari 1986 så gick Richard själv till HR och pratade med dem om att de inte kunde kontrollera vem han träffade. Och då ska den här personen...
Både jag och nej, känner jag.
Nej, men precis. Alltså, de kan ju inte kontrollera vem han träffar. Men det de svarade på det här, det var att sexuella trakasserier är olagligt. Och om han inte slutar med det skulle han få sparken.
Ja.
Så det var ju inte, problemet. Det var ju inte att han skulle, om han skulle träffa Laura. Men det var ju sättet som han betedde sig på som var problemet.
Ja, precis.
Men han menade ju på att ni ska strunta i vem jag träffar för att det har inte ni med någonting att göra. Medan de menar på att jo, det har vi med att göra för att det här är fel liksom.
Mm.
Och då ska Richard i alla fall ha svarat att om de sparkade honom så skulle han inte ha något att leva för. Och han ska också ha sagt att han hade vapen och han var inte rädd för att använda dem. Och den här personen då på HR ska då fråga att om han menade att han skulle kunna döda henne, varpå han ska ha svarat att det skulle han kunna, men han skulle döda fler personer samtidigt. Så den här personen då på HR bestämde sig då för att gå till sin chef och berättade då att hon var rädd för vad han hade sagt till henne. Och den här chefen då förklarade att hon inte längre behövde ha någon mer kontakt med Richard, utan att en man som då jobbade på HR också skulle sköta den här kontakten istället. För de tänkte väl lite så att ja, men om det kommer från en man så kanske han tar det på ett annat sätt, jag vet inte. Men vissa män är ju sådär att de inte kan lyssna på kvinnor. En månad senare så träffade då den här nya personen från HR, Richard. Och under mötet så berättade Richard att han var rädd att Laura skulle ansöka om besöksförbud mot honom.
Mm.
Och den här personen då förklarade att han måste sluta trakassera henne. Och att han då skulle få sparken om han inte slutade med det.
Ja, precis.
Och Richard skulle då ha sagt att om han fick ett beslut om besöksförbud skulle han inte veta hur han skulle reagera. Det kan man ju tolka som man vill, men ja.
Ja.
Och till slut i maj år 1986, efter att Richard fortsatt hota både Laura men även andra kollegor, så beslutade ESL sig för att sparka Richard.
Mm.
Och det här gällde då på en gång. Så han fick ta sina saker och lämna byggnaden omedelbart.
Mm.
Problemet nu var ju dock det att han hade ju all tid i världen att fortsätta trakassera Laura utanför arbetet.
Mm.
Och det innebar att han fortfarande dök upp på hennes gym. Och han dök fortfarande upp utanför hennes lägenhet. Och han började även köra till parkeringen utanför ESL. Och där parkerade han. Och sen satt han och väntade där på att Laura skulle komma ut. Och där gjorde han ju då flera gånger i veckan.
Mm.
Och efter ett tag så fick Richard ett nytt jobb och arbetade där som mjukvaruutvecklingsingenjör.
Mm-hmm.
Och det som är väldigt konstigt med den här anställningen, det är att han fick ett brev från ESL som han gav till det här nya jobbet. Som typ så här, som en rekommendationsbrev att anställ den här mannen, för han är så himla duktig på det han gör.
Mm-hmm.
Man bara... Det låter väl väldigt konstigt om de sparkar honom för att han beter sig så här mot en anställd.
Men är inte det där ganska vanligt i USA?
Det är det säkert, men det låter ju så himla... Alltså, här i Sverige hoppas jag definitivt inte att man rekommenderar en person som håller på så.
Nej, jag tror att vi är lite hårdare här. Men sen har ju diverse brottslingar kommit undan ändå, som den här... som mördade äldre i Malmö.
Ja,
där hade precis. De ju inte sett varför han fick sluta på sitt tidigare jobb. Och...
Nej, men så är det så. Ju. Men, jag bara tänker att det...
Det kanske var en del i hans... Att han fick gå på stående fot.
Kan säkert ha
om
varit
något sånt.
Om du packar
ihop dina grejer utan att tjafsa nu så får du ett rekommendationsbrev. Inte vet jag.
Nej, jag vet inte heller. Men jag tycker bara det låter väldigt konstigt.
Ja, gud ja.
Ja. Och i samma veva som han då fick det här jobbet så började han dejta en kvinna faktiskt.
Mm-hmm.
Men trots då att han hade ett nytt jobb och en flickvän så slutade han ju ändå inte trakassera Laura.
Mm.
Så att han hade liksom både sin flickvän som han uppvaktade och sen åkte han runt och följde efter henne liksom.
Det jag inte fattar är varför tog hon inte kontakt med polisen tidigt liksom?
Jag kommer komma till det. För att här är ju en liten annan tid än vad vi lever i idag.
Mm-hmm. Mm.
Så det kommer förklara lite längre ner i texten.
Okej.
Ja. Ja. Och år 1987 så hade det gått ett år sedan Richard fick sparken då. Och han dejtade fortfarande samma kvinna. Och han arbetade fortfarande på samma ställe. Och han följde även fortfarande efter Laura. Och
hur lång tid har det gått sedan hon började på...
Då har det ju gått... ska se, 85... 86... 87... Det måste ju vara typ 3 år.
Okej. Okay. Mm.
2 eller 3 år... Jag blir lite osäker, jag kan kolla lite sen. Jag vågar inte gå upp för mycket i texten bara så jag tappar bort mig.
Nej, jag bara tappar lite koll.
Nej, men jag tror att det är något sånt.
Mm.
Och vid ett tillfälle så träffade Richard en före detta kollega vid namn Thomas som arbetade vid ESL också.
Mm.
Och de gick ut och åt och pratade om livet liksom. Och under samtalet så berättade Richard att han var väldigt stressad. Då han var skyldig IRS, vilket är den amerikanska federala skattemyndigheten.
Mm-hmm.
Ja, mellan 25 och 30 000 dollar.
Jävlar!
Ja, så ungefär 300 000 eller något sånt där.
Mm.
Och han berättade att om han inte kunde betala de här pengarna då, så skulle de då börja ta pengar från honom. För att då få in sin skuld.
Ja.
Vilket man förstår. För så är det ju även här i Sverige. Mm. Och under samtalet så började Richard även att prata om en massaker. Som skedde år 1984 vid ett McDonald's i Kalifornien. Mm. Och under den här massaken så dog 22 personer. Och under det här samtalet då så ska Richard även ha sagt att han undrar... hur eller vad ESL skulle göra om han gjorde något sånt. Och det som jag också tycker är lite märkligt är att det här var liksom ingenting som den här vännen Thomas reagerade på, utan vad jag har förstått som så tog han det mer som ett skämt, typ som att ja, det hade ju varit jättekonstigt. Nej, men alltså,
ja, men å andra sidan, inte. Hur skulle man reagera själv? Skulle man verkligen ta det på allvar?
Nej, jag vet inte heller faktiskt om man skulle göra det. Men det känns bara som att så här, det kommer liksom från tomma intet. Att så här, just det, det var en massa saker, bla bla bla, undrar vad som skulle hänt om jag hade gjort det på mitt förra jobb. Jag vet inte. Det kanske man reagerar olika på. Och en dag när Richard satt och väntade på parkeringen vid ESL ska en kollega till Laura konfronterat honom och sagt att om han inte slutade följa efter henne så skulle han hamna i fängelse. Och det här reagerade Richard starkt på, som blev väldigt arg och skrev ett brev till Laura där det stod att Laura skulle förklara för kollegan att han skulle sköta sitt och att han inte hade någon aning om vad han gav sig in i. Och det här gjorde då Laura vettskrämd.
Mm.
Så i februari år 1988 så ansökte hon om tillfälligt besöksförbud mot Richard. Och för att gå igenom vad det här innebar då och för att få den att gälla så bokade hon in ett besök hos domstolen den 17 februari. Och under det här besöket så skulle även då Richard delta för att veta vad han liksom fick och inte fick göra. Och inför besöket så på domstolen så förklarade hon att hon varit rädd för vad Richard kommer göra om hon ansökte om ett besöksförbud. Och hon berättade att hon visste inte längre vad hon skulle ta sig till och att hon behövde rättens hjälp och polisens hjälp att få bort Richard och hennes liv.
Mm.
Och hon förklarade även att hon aldrig varit i en relation med honom och att de aldrig varit på dejt. Och även hennes kollegor bekräftade att hon aldrig uppmuntrat honom eller försökt få honom att tro att de var ett förhållande. Och det här besöksförbudet gick igenom och det innebar att Richard inte fick vara inom 275 meter ifrån henne. Eller så här 300 yards, men jag försökte översätta det till meter.
Mm.
Och han fick inte heller hota, bevaka eller ringa henne. Och när Richard fick reda på detta så blev han ju såklart vansinnig.
Mm.
Och innan vi fortsätter så tar vi en kort paus.
Yes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mm. Ja, nu är vi tillbaka från pausen.
Mm.
Och precis innan pausen så berättade jag att ett besöksförbud hade gått igenom. Och 2 dagar senare så besökte Richard en vapenbutik och frågade ägaren efter något med hög kapacitet. Efter att ha kollat på några olika vapen så köpte han till slut ett hagelgevär och en hel del ammunition. Han betalade vapnet med en check som visade sig vara fejk, eller så det var fejkad. För att han hade ju egentligen inga pengar till att köpa det här vapnet. Och den här checken studsade så att egentligen gick ju inte köpet igenom. Men det dröjde ju några dagar så att då hade han ju redan vapnet.
Mm.
Så att ja. Och han hyrde även en skjutbana och efterfrågade där 6 stycken sådana här targets, alltså mål, skjutmål. Alltså, Så då skulle vara formade som människor som man då skulle öva på. Och dagen efter så lämnade han av ett paket vid Laras advokats kontor. Och i paketet fanns det ett brev som det stod att han hade haft ett långt förhållande med Lara. Han hade bifogat kvitton som han menar att han bjudit henne liksom på middag och att han hade skrivit ut så här dokument med telefonsamtal som de hade haft. Och ja, han försökte helt enkelt komma med bevis på att de hade haft ett förhållande. Men hennes advokat trodde inte på detta utan tänkte att det här var bara lögn alltihopa. Vilket var skönt att de inte tog det på allvar. Men ja.
Mm.
Och efter att Richard då köpt några till vapen, lite mer ammunition och skickat paketet så köpte han en husbil. Och tog sig till sitt arbete där han tog bort Laura från sina livförsäkringar. För han hade tydligen henne som, alltså vad ska man säga, om han skulle dö så skulle hon få en försäkring.
Ja, det hade henne som förmånstagare.
Precis. Men nu ändrade han det så att det skulle istället vara sin fästmö som han nu hade förlovat sig med.
Som det borde vara.
Precis, men han hade haft Laura hela tiden fram tills nu.
Ja, han hade bara kunnat skjuta sig själv då.
Ja, men lite så. Och efter det så fixade Richard och hans fästmö för råd som de skrev i hennes namn, där de då placerade en hel del av Richards tillhörigheter. Och under den här, eller vid den här tiden, så hade ju den här fästmön inte en aning om vem Laura var eller någonting. Alltså han berättade ju ingenting för henne om henne.
Nej.
Så i hennes värld så tänkte hon väl bara att okej, okay, ja, han vill förvara undan lite grejer. Det går väl bra. Alltså, och 2 veckor efter att det här tillfälliga besöksförbudet gått igenom och en dag innan besöket vid domstolen, alltså den 16 februari, så körde Richard in alltså sin nya husbil till parkeringen vid ESL. Han parkerade utanför och satt där ett tag och väntade på att Laura skulle komma ut. Och han har senare berättat att hans tanke var att han skulle gå fram till henne och be henne att inte fullfölja beslutet om besöksförbudet. Och om hon då skulle ha sagt nej, så skulle han då ha skjutit sig själv framför henne. Som typ, ja, men tar sitt eget liv liksom. Men han satt där och väntade och väntade, men Laura kom aldrig ut. Så runt klockan 15 klev Richard ut från husbilen och började då gå mot entrén. Och med sig så hade han flera vapen och ammunition. Och innan han hunnit fram till dörren så mötte han sin före detta kollega Lawrence Kane, som han sköt ihjäl utanför entrén. Och efter det så siktade han mot en annan före detta kollega och avlossade några skott. Men den här kollegan, han som tur var, duckade bakom sin bil och blev då aldrig träffad.
Mm.
Och Richard fortsatte sedan mot dörren medan han sköt in genom glasrutorna på entrén.
Mm.
Och väl inne i byggnaden började han gå mot Lauras kontor som låg på andra våningen. Och under tiden sköt han mot alla han såg. Och problemet var att vid den här tiden så hade inte företag rutiner kring den här sortens liksom, incidenter. Och vakterna som arbetade i byggnaden var inte beväpnade. Så att de kunde liksom inte göra något för att stoppa honom, utan de fick liksom ta skydd de också.
Mm.
Och till vissa av rummen så krävdes det sådana här nyckelkort. Men eftersom han hade ett vapen så kunde han ju bara skjuta sönder den där lilla blippgrejen och så kunde dörren öppnas ändå.
Mm.
Så han kunde ju liksom ta sig runt i hela byggnaden. Och på väg till Lauras kontor så sköt och dödade han 2 personer till. En man som satt vid sitt skrivbord på första våningen och en annan man som stod vid trappavsatsen vid trappan som ledde till andra våningen.
Mm.
Och de här skotten då som Richard avlossade ekade genom byggnaden. Och det var några personer som började inse vad som var på gång. Så, ja men, alla började liksom så här skrika och börja liksom så här, vi måste ut. Så vissa personer sprang ut genom dörrar för att då ta sig ut ur byggnaden. Medan andra började liksom barrikadera sig typ under sina skrivbord och ställde massa saker framför och sådär. Och det var även några som hoppade ut genom fönstren för att liksom komma därifrån. Och efter några minuter så hade då Richard tagit sig till andra våningen och var på väg mot Lauras kontor. Och hon hade precis förstått vad som höll på att hända. Så hon rusade mot dörren och slog igen den precis när Richard då uppenbarade sig framför eller utanför liksom kontoret. Och när hon då smällde igen dörren så sköt Richard ett skott som precis missade henne. Och på grund av att Richard sköt mot dörren så av kraften så flög liksom dörren upp.
Mm.
Och då sköt han henne en gång till och träffade henne i axeln, vilket fick henne att falla ihop medvetslös på golvet. Och efter det så gick Richard ut ur hennes kontor och fortsatte ta sig genom byggnaden. Och han berättade efteråt att anledningen till att han lämnade kvar, alltså Laura där, var för att hans intention aldrig var att döda henne. Utan han ville att hon skulle leva så att hon kunde se att han menade allvar och att han, eller att hon skulle tagit henne mer, eller tagit honom mer seriöst från början. Mm-hmm. Typ som ett hot liksom, att du ska se vad du har ställt till med.
Mm.
Och sen hittade han en telefon som han använde för att ringa till säkerhetsavdelningen på företaget då. Och de här säkerhetsvakterna som svarade kopplade samtalet till polisen. Och han berättade sedan för polisen vad han hette, varför han gjorde som han gjorde. Och sedan bad han poliserna berätta för hans fästmö då att han var ledsen för vad han har gjort. Så antar jag, jag vet inte.
Mm.
Han berättade även att han hade massor med ammunition och att han skulle vara klar klockan 5. Och nu var ju klockan liksom typ så här 3:15.
Mm.
Och under samtalet med polisen så hade en kvinna vid namn Linda Walden, som var en vän till Richard och hans tidigare så här hyresvärdinna, gömt sig under sitt skrivbord i närheten av där Richard stod. Så under samtalet gick han fram till skrivbordet och sa att det är någon här och att personen kunde komma fram. Så Linda kom fram och sen han då såg vem det var så sa han åt henne att nej, men du kan gå.
Mm.
Man bara okej, ja, tack, schysst. Så hon slapp undan.
Mm.
Men Richard hade flera samtal med polisen och under tiden så gick han runt i byggnaden och sköt sönder utrustning och så sköt han mot alla människor som var kvar. Och under tiden så var Laura fortfarande på sitt kontor och fortfarande medvetslös. Och till slut så ska hon ha vaknat och försökt stoppa liksom, ja men, blödningen från axeln. Det blödde ju jättemycket. Och då insåg hon att Richard befann sig i kontoret bredvid hennes. Och hon visste att det rummet bara hade en dörr att ta sig ut. Men hennes hade två dörrar.
Mm.
Så hon bestämde sig då för att ta chansen. Och flydde då ut ur sitt rum. Och under tiden som hon då tog sig igenom byggnaden så hittade hon fler kollegor som gömde sig.
Mm.
Så tillsammans hittade de då en väg och lyckades ta sig ut ur byggnaden. Och det ska även finnas så här filmbevis från nyhetsankare och sånt där från när Laura kom ut ur byggnaden och sett sin ambulans.
Mm.
Och efter cirka en och en halv timme vid klockan 16:30 så lät Richard polisen ta sig in i byggnaden och då första våningen för att söka igenom och se om det fanns någon som behövde hjälp. Och polisens förhandlare kallades till platsen och ett flertal samtal skedde då mellan Richard och den här förhandlaren.
Mm.
Och under samtalet så frågade polisen om det var någonting som han behövde för att ge upp och om det fanns något som de kunde göra för honom. Men vad de än försökte med så vägrade Richard lämna byggnaden.
Mm.
Och det var inte förrän 4 timmar senare, runt klockan 8:30 på kvällen, som Richard ringde polismannen och sa att han skulle ge upp på ett villkor. Och det var att han skulle få en smörgås från en restaurang som hette Togo's och en Diet Pepsi. Man bara, okej. Okay. Japp. Och polisen gick då med på det och efter 5 timmar gick Richard till slut ut ur byggnaden med händerna över huvudet.
Mm.
Och han togs då till fängelset och senare under kvällen så fick Richard sin smörgås och sin Pepsi. Och totalt så dödade Richard 7 personer och skadade 4.
Mm.
Och efter den här händelsen så var det många av offrens familjer som skyllde Laura för vad som hade hänt. Ja, och det var en kvinna som gick ut i en intervju och menade på att hon aldrig skulle tolerera att en man höll på som han gjorde. Och att Lara skulle varit tydligare gentemot Richard. Och man bara, men ursäkta, vänta här nu.
Vad mer skulle hon ha gjort, tycker hon då? Liksom?
Ja, men verkligen. Alltså, hon gick ju till HR och hon, de hade möten efter möten. Hon alltså, gjorde ett besöksförbud. Alltså, det var ju... Och problemet vid den här tiden, för du frågade mig innan, varför gick hon inte till polisen? Det var att det var ju inte olagligt att stalka någon.
Nej, men just det. Det vet jag ju egentligen.
Ja. Oh, och Laura har själv sagt i en intervju att hade det varit olagligt så hade hon anmält honom för länge sedan. Alltså, ja. Hon hade gjort det liksom i början.
Jag vet ju egentligen det, men...
Ja, nej. Oh. Så att det fanns ju liksom ingen laglig grund att stå på.
Nej, det enda hon kunde göra var ju kontaktförbud eller besöksförbud.
Precis. Och det var ju det hon också gjorde, och det var ju då han snappade och bara så här, nu ska jag döda alla. Nej, men alltså... Hon menar också på att det såklart finns saker som hon kunde hanterat annorlunda, men även mycket som företaget skulle kunna ha gjort. Jag tänker till exempel som att inte ge honom tillgång till hennes privata dokument.
Ja, det är jättekonstigt att de gav honom sånt.
Ja, liksom så här, ge honom nycklarna till hennes skrivbord och grejer. Men vad ska du med dem till? Alltså det är så mycket liksom... Och kanske tagit till lite mer med hårdhandskarna, att inte låta det gå så många gånger, utan kanske så här stängt av honom ett tag. Alltså någonting. Om inte de vill sparka honom på en gång, så är det liksom, men du har fått så här många chanser. Nu är det liksom nog. Men ja, och efter skjutningen så spenderade Laura 19 dagar på sjukhus, där hon då återhämtade sig från de skador hon fick. Och hon fick ju då en allvarlig skada i axeln, och hennes ena lunga hade kollapsat. Och dagen efter skjutningen, alltså den 17 februari, då de då skulle träffas i domstolen, så skrev en domare på beslutet om ett permanent besöksförbud. Och i dokumentet så skrev domaren även, och det är ett citat på engelska, "Pieces of paper do not stop bullets." Vilket det i det här fallet inte gjorde.
Ja, precis.
Och trots då allt som hänt så skrev Richard ett sista brev från fängelset till Laura. Och i brevet stod det bland annat citat: "När jag går till gaskammaren kommer jag le mot kamerorna, och då kommer du veta att du vann i slutändan." Man bara, japp, okej. Och under rättegången som då följde så erkände Richard sig skyldig till alla morden. Men han menade på att det inte var uppsåtligt, alltså överlagt eller avsiktligt.
Nej, nej, absolut inte.
Nej, vadå? Jag har inte planerat någonting.
Nej, jag har bara inte pratat om en massaker. Jag köpte en husbil, jag
vapen.
Köpte vapen, jag gjorde om min livförsäkring.
Nej, ingenting. Absolut.
Varför skulle det göra att det är överlagt? Det förstår jag inte.
Nej, jag vet inte heller. Det var jättekonstigt. Ja. Men han menade att han inte gick in i byggnaden eftersom han planerat att döda någon, utan att det var hans besatthet av Laura som fick honom att göra det.
Jag vet faktiskt inte om det gör saken bättre.
Nej, jag tycker inte heller det. Men han tog inte på sig ansvaret för vad han hade gjort, och han erkände aldrig att han trakasserat Laura. Och han menade på att det är okej att följa efter någon, och att han inte ser några problem med det.
Nej.
Nej. Det är inga problem alls.
Han är ju så delusional.
Ja, verkligen. Och under rättegången menade han även på att alla vittnena bara ljög, och att han aldrig hotat med att döda någon. Och han menade också på att han absolut inte var arg över att han fick sparken, och han var inte heller arg över att han fått besöksförbudet. Nej. Ingenting. Nej, nej, nej. Jag är jätteglad.
Cool as a cucumber.
Mm-mm. Men åklagarsidan hade ju dock såklart massvis med bevis mot Richard. De hade med sig alla breven och alla gåvor som Richard gett Laura. De hade även ett dokument med alla gånger han försökt ringa henne. Och alla bevis tillsammans då visade på att Richard hade planerat skjutningen i förväg. Och förutom det så vittnade Laura i rättegången då. Och hon berättade om allt han gjort mot henne och hur han trakasserat henne i 4 år.
Mm.
Och hon visade även bilder på skadan som Richard orsakat henne när han då sköt henne i axeln.
Mm.
Och den 21 oktober 1991 så dömdes Richard för 7 punkter av överlagt mord och dömdes i och med det till döden.
Mm.
Han dömdes även för inbrott och vandalisering eftersom han sköt sönder utrustning för flera tusentals alltså dollar. Det var ju hur mycket som helst. Alla datorer, allting. Och han försökte överklaga domen och ville ha en ny rättegång, men det nekades. Och den 22 januari 1992 så skrevs Richard in vid San Quentin, säger man väl, Quentin, ja, San Quentin State Prison. Där han än idag faktiskt sitter vid death row.
Mm.
Så han har suttit där i 21 år.
Mm.
Är det väl? Ja, precis. Och på grund av ett annat fall, och jag blev lite osäker på, har du tagit fallet om Rebecca Schaefer? Nej, kanske inte.
Jo.
Visst gjorde du det? Hon som blev
skådespelerskan.
Ja, som blev förföljd och mördades. Ja, precis. För på grund av det då, och för de som inte har lyssnat på det, så var det en skådespelerska som blev förföljd och mördades av en beundrare i Los Angeles i juli år 1989. Och det här fallet då med Laura, så var Kalifornien den första delstaten i USA som skrev på en anti-stalker-lag år 1990.
Mm.
Och år 1997 så hade alla delstater i USA skrivit på en lag som då gör alltså stalking till ett brott.
Mm.
Så ja, det var det.
Ja, vad säger man?
Ja, hur jävla fel det kan gå. När man blir besatt av en person som man inte kan få.
Ja, Jesus. Jo, men jag tog Rebecca Schaefer när du tog Christina Grimmie.
Just ja.
Det är ju över ett år sedan nu.
Ja, det måste du ha.
En ung skådespelerska som blev överfallen, höll jag på att säga. Ja, det blev hon.
Ja, det blev hon. Hon blev ju mördad.
Så att...
Men så det är de två fallen i varje fall som startade hela den här grejen med att göra en sån här lag och att det ska bli olagligt att förfölja någon och trakassera den.
Ja, jag tror Rebecca blev nog någon slags droppe just för att hon var ju... Det blir ju så himla fel egentligen. Men hon var ju ung, väldigt vacker.
Mm. Ja, det kan jag säga det att det var liksom... Laura också. Eller det är hon. Eller, jag vet inte om hon lever längre, men det gör hon förmodligen. För hon var inte... Vänta, vad var hon? Hon var 22 år.
Ja.
1984.
Mm.
Så då måste hon ju leva. 84.
Ja, det
94,
tror jag.
04. Hon kan vara i 60-70-årsåldern.
Mm. Ja, det är väl typ så Rebecca skulle vara om hon hade levt.
Mm. Precis.
Men det är väl så. Det är unga, vackra, vita kvinnor.
Ja. Och män som inte vet vad ett nej är.
Mm. För det finns ju andra kända sakinfall också. Bland annat en...
Ja, gud ja.
En annan skådespelerska som hon överlevde i sin attack.
Ja,
just det. Vad hon hette. Men det var henne och Rebecca jag valde mellan. Och sen har vi ju sångerskan Selina.
Mm, just det.
Som blev mördad av en stalker.
Ja, sen finns det ju bara liksom så här kända... Alltså, i liksom nutiden finns det ju också kändisar som har blivit stalkade. Men som tur var liksom klarat sig. Det var ju någon som bröt in på, var inte det Kim Kardashian? Väl, nej, eller hon kanske blev...
Hon blev ju rånad i Paris.
Just ja, men det var väl någon som blev...
Ja...
Var hemma och det bröt in och så fick ringa till polisen som kom dit och... Fan
ja.
Var det?
Var inte det typ Lady Gaga?
Kan ha varit.
Jag kommer inte ihåg, men sen nej. Har vi ju den här... Jag har ju tänkt att jag skulle kolla på den här dokumentären om... var det Agneta Fältskog som blev stalkad?
Mm, det tror jag. Ja, jag det finns ju svenska kändisar också som säkert...
Men det var ju helt rubbat då när ABBA var så stora. Han gick runt och sa att de var gifta eller skulle gifta sig och...
Men gud. Men det är ju lite som den här som vitade på Facebook som tror att hon är tillsammans med Per Gessle.
Ja.
Det är ju lite ja, lite varningar där som varningsklockor som ringer.
Mm. Ja, nej, det är läskigt med sånt här alltså.
Men det är ju verkligen det och att det kan gå liksom, för jag tänker att det här fallet var liksom att han gick ju från att vara besatt av henne till att inte längre få träffa henne och då var det ju hela företagets fel. Alltså annars så tänker jag att annars borde han ju inte skjutit ihjäl andra människor.
Nej,
om han, precis. Om det var hon som han var arg på.
Mm.
Så, ja, jag vet inte. Nej, men så att han lär ju inte komma ut igen.
Nej, det får jag verkligen
ja. Ja.
Tack så mycket för detta.
Ja, det var så lite så. Det var väl... Det blir lite mörkare än, vad jag hade tänkt från början, men så får det vara.
Ja, så kan det bli.
Mm. Ja, och sen nästa vecka så är det din tur.
Ja, det blir lite special, eller på att säga. Nej, men det handlar om en lite speciell karaktär, så mycket kan jag säga.
Ja, håller vi det hemligt.
Ja.
Ja. Men ja, om man vill nå oss, hur kontaktar man oss?
Ja, det enklaste är ju om man har Instagram. Då söker man på Stapals podcast. Och där kan man då trycka på följ. Och så kan man kommentera på något av våra inlägg. Eller skriva ett meddelande. Det gör ni som ni vill. Annars så går det jättebra att mejla på stapalspodcast@gmail.com.
Ja, precis. Helt rätt.
Helt
rätt. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Ja, tack så jättemycket.
Så får ni ha det bra.
Så hörs vi nästa vecka.
Vi hörs.
Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.